Jesus, jag ber nu att du med din heliga ande upplyser våra hjärtan så att vi kan ta emot ditt ord och ditt evangelium i våra liv. Vi ber dig uppenbara vad du vill säga till oss idag. I Jesu namn. Amen. Och idag så tänkte jag tala om det levande ordet. Och jag har förstått att idag är också slutet på den ekumeniska helgen. Det ser ju inte ut som vi kanske hade tänkt. Pandemi och annat. Men vi har också tidigare i veckan fått fira ekumenisk bön. Jag känner igen några. Vi var där och bad tillsammans och ni har haft bönevecka här på Pingst, vet jag. Brukskyrkan. Och idag är det också Bibelns dag. Och det här är ju en härlig dag, tycker jag. Den här dagen handlar om att alla ska få chansen att ta del av Bibeln. Att upptäcka det budskap som förändrar liv. Och idag finns hela Bibeln översatt till 704 språk. Men det talas 7351 språk i världen. Så vi har en liten bit till innan det är fullbordat, eller vad man ska säga. Och det finns också 244 teckenspråk. Men som kristna så har vi uppdraget att hjälpa människor att både nås av Bibeln men att också nå in i Bibeln. Och det är bokstavligt talat livsviktigt. Bibeln hjälper oss människor att se vårt värde. Att det handlar om att vi människor får veta att vi är Guds fria, älskade och förlåtna och burna barn. Bibelns dag idag, söndag den 23 januari, är en dag av tacksamhet över Bibeln och Guds ord. Men framförallt över dess innebörd och innehåll. Och Bibeln består av ord, men det består också av handling. Och den berättar om nåd, hopp och liv. Och den uppmanar oss att be och agera. Och Bibelns ord, det levande ordet, det talar också Paulus om i Hebreerbrevets 4 kapitel vers 12. Och det säger han: ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom så att det skiljer själ och ande, led och märg. Och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Och det här är ganska kraftfulla ord. För det de här orden säger är att Bibelns ord, Guds ord, utgör ett sanningsanspråk. Guds ord talar om sanningen. Sanningen om livet. Sanningen om livets tillkomst. Sanningen om allt som innefattar den här världen. Och varför också ordet kan komma att blottlägga och beröra oss på djupet. Jag vet inte om ni många gånger när man läser Guds ord att det kommer som en tröst eller en frid, eller att det, livet kan kännas på väldigt många olika sätt. Men när ordet rör vårat hjärta så är det som att det plötsligt förvandlas någonting. Och att man undrar, men hur gick det här till? Från att det var på ett sätt och så plötsligt så är det bara förvandlat. Och det här är Guds ords kraft som gör det här. Gud själv. Och det är sanningen med det stora S-et. Och det är Guds ord där Jesus är centrum. Och jag tänkte prata lite grann om det här med Jesus och Bibeln. Evangelisten Johannes har fångat det här i några ord i början av sitt evangelium. Han säger så här: i begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud, och genom honom har allt blivit till, och utan honom har inget blivit till som är till. I honom var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. Guds ord gör sanningsanspråk på vårt existensberättigande här i världen, då Gud har skapat det. Ordet är också en bild av Jesus. Och när Jesus kommer in i världen så inkarneras, förkroppsligas Gud i en människa. Sann Gud, sann människa. Och det står vidare att och ordet blev kött och bodde bland oss. Ja, vi vet det. Jesus, han gick och vandrade bland oss. Och vi såg hans härlighet. En härlighet som den enfödde har av Fadern. Och han var full av nåd och sanning. Jesus är kärnan och stjärnan i våran bibelläsning. Jesus fanns till och med i den första meningen i Bibeln. Och då kanske någon tänker, men nu är hon väl ute och cykla här. Det står väl ingenting om Jesus där, eller? I första Moseboken 1:1 så står det: i begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Och här kan vi göra en koppling till den judiska menoran. För ordet av Gud översätts här. Det översätts inte i hebreiskan, utan det är två bokstäver. Alef och Tav. Det är första och sista bokstaven i det hebreiska alfabetet. Och som vi alla här inne känner, så vet vi också att det första och sista bokstaven i det grekiska alfabetet är alfa och omega. Begynnelsen och änden. Och när ordet blir kött så blir han alfa och omega. Och han säger även själv till evangelisten Johannes när han uppenbarar sig för honom, när han är fängslad på ön Patmos. Och i samband med att uppenbarelseboken kommer till, så säger Jesus själv till honom i en syn till Johannes: jag är A och O, den första och den sista, begynnelsen och änden. Så Jesus finns med redan i början och slutet av Bibeln. Och det speglar även Guds väsen, att han är begynnelsen och änden, allts ursprung och mål. Det här är ju nästan, det är ju som väldigt övermäktigt nästan att ta in. Men det kan vara bra att påminna oss om det här. Vilket sanningsanspråk Bibeln gör. Jag tänkte läsa några verser till från första Moseboken. För då kan man ju fundera så här, men helige ande då, var är han? Jorden var öde och tom, och mörker var över djupet. Och Guds ande svävade över vattnet. Gud sade, var det ljus, och det blev ljus. Gud såg att ljuset var gott, och han skilde ljuset från mörkret. Gud kallade ljuset dag, och mörkret kallade han natt. Och går vi då tillbaka till den judiska menoran som jag nämnde kort, så har den 7 armar. Om man då tänker att, om ni minns orden från första Mosebok 1:1, i begynnelsen skapade Gud himmel och jord. 7 ord. Det fjärde ordet, det mittersta ordet, är Gud. Alef och Tav, alfa och omega, begynnelsen och änden. Och den här menoran, den finns ju i fysisk form nere i Israel. Och den är gigantisk, har jag hört. Och det mest fantastiska med den här, den är det här mittersta. Det är ett rent, den har alltid brunnit. Och man behöver aldrig rengöra det här ljuset. Men sen är det alla de här andra 6, de är som inympade i den mittersta. Och de behöver rengöras. Och de behöver fyllas med helig ande. Och när det fylls och man tänder, då får de andra ljus av det mittersta ljuset. Och det mest fantastiska i det hela, jag hörde KG Larsson hade en utläggning en gång. Han hade varit och haft någon resa som han brukar ha. Och så när han fick höra någon av de här judiska rabbinerna som talade om det här. Och så pratade de om att men den här har alltid lyst den mittersta. De behöver rengöra de andra men inte den mittersta. Och så säger då den här rabbinerna att förutom en gång, år 34, då slocknade den plötsligt, ungefär där runt omkring. Och sen tändes den, har den varit tänd innan och efter. Och han var, oj, men alltså, det gick ju någon här kring de åren, här, just här, gick det ju någon här. Han heter ju Jesus. Ja, sen så tänkte han, ville han som höra någon respons? Och så säger han, ja, det kom ingen. Det var, han fortsatte bara. Men det är väldigt fascinerande för oss kristna att även tingen som Gud har skapat, att det kan finnas en sån precishet och symbolik som är eviga och sanna. Nu ska jag byta blad här. Och Guds ord, det är det levande ordet. Men det finns en dubbelverkan i det här ordet. Det är sanningsanspråket. Och det är egentligen det enkla eller det svåra. Att antingen så tas ordet emot i mitt hjärta, eller så avvisas det. Det är egentligen de två. Antingen så tar vi emot det eller så avvisar det. Alla som inte tror på Guds ord avvisar ju det. För att man tror inte på att det är sant. Många kristna kan ta emot vissa ord, kanske inte alla. Och det här är ju som en... vårt liv är ju inte fullkomnat ännu. Endast Jesus själv är den fullkomne. Men på olika plan så kan vi ta emot Guds ord eller inte. Och det finns en liknelse som Jesus talar om som är den allra viktigaste, säger han själv, när det gäller Guds ord. Och jag tänkte faktiskt läsa den. Det är liknelsen om sådden från Markus 4, vers 4-20. Ni kan slå upp och följa. Jag har Folkbibelns översättning. Markus 4, vers 4-20. Sedan började han undervisa vid sjön igen. Då samlades så mycket folk kring honom att han steg i en båt och satt i den ute på sjön, medan allt folket stod på stranden. Han använde många liknelser när han undervisade dem och sade: lyssna, en såningsman gick ut för att så. Och när han sådde föll en del vid vägen. Och fåglarna kom och åt upp det. En del föll på stenig mark, där det inte fanns mycket jord. Och det kom snart upp därför att det inte hade djup jord. Men när solen steg sveddes det. Och eftersom det inte hade någon rot så torkade det bort. En del föll bland tistlar. Och tistlarna växte upp och kvävde det, så att det inte gav någon skörd. Men en del föll i god jord. Det sköt upp och växte och gav skörd. 30-falt, 60-falt och 100-falt. Och han sade: hör, du som har öron att höra med. Och när han blev ensam med de 12 och de andra som var med honom, frågade de honom om liknelserna. Då sade han till dem: ni har fått del av Guds rikes hemlighet. Men de som står utanför får alltid liknelser, för att de ska se med sina ögon och ändå inte se, och höra med sina öron och ändå inte förstå, och omvända sig och få förlåtelse. Och det här är lite ovanligt, för sen fortsätter texten och Jesus förklarar sin egen liknelse. Det är inte alltid han gör det, utan det är upp till lärjungarna eller andra. Men här så säger han: om ni inte förstår denna liknelse, hur ska ni då förstå några liknelser alls? Och då kan vi förstå att den här liknelsen som Jesus talar om, den här är viktig. Det här är, som han själv säger, för Guds ord är sant, den viktigaste liknelsen. Om vi inte förstår den här, Så därför tänker jag att vi fortsätter väl och försöker förstå det här. Då står det så här. Såningsmannen sår ordet. Det ska sås. Det ska delas ut. De vid vägen är de hos vilkas ord sås. Ja, det är väl egentligen alla andra som, det är väl alla hela världen som läser Guds ord. Men när de hör det kommer genast Satan att ta bort ordet som är sått i dem. Att vi har faktiskt en kamp här. Det finns den onde som vill ta bort för att vi ska förstå. Ibland kan vi lägga det här på oss själva eller på andra. Men vi lever i en kamp mellan gott och ont. De som sås på stenig mark är de som genast tar emot ordet med glädje när de hör det. Men det har inte någon rot i sig, utan tror bara till en tid. Möter de sedan lidande eller förföljelse för ordets skull, så kommer de strax på fall. Hos andra så faller säden bland tistlar. Och då förklarar Jesus att det är de som har hört ordet. Med världsliga bekymmer, bedräglig rikedom och begär efter allt annat kommer in och kväver ordet. Så att det blir utan frukt. Och det här tror jag många kan känna igen sig i, att det kan vara så ibland att det liksom löftena som vi vet är sanna, det fäster inte riktigt. Och det betyder inte att löftena inte är sanna eller att de inte är verksamma. Men de hos vilka säden faller i god jord, det är de som hör ordet och tar emot det och bär frukt. 30-falt och 60-falt och 100-falt. Den goda jorden. Och här talar Jesus, tänker jag, om våra hjärtan. Här är våra hjärtan han talar om. Att vi kan ha olika former av jordmån. Precis som när man, jag vet inte om det är någon som odlar här. Olika jord för olika former av plantor. Att det är viktigt. Det vet de som kan det här med att odla också. Men Jesu liknelse som sädesåkern talar till oss om dels första, vikten av att sprida Guds ord och nödvändigheten av att ta emot det rätt. Och det ligger inte i vår egen prestation. För vi skulle aldrig med egen kraft kunna ta emot Guds ord. Utan endast genom den helige ande som det kan bli verksamt. Men han betonar att det sprids. Och här skulle jag vilja lyfta fram två faktiskt gemensamma initiativ som Brukskyrkan här och Sankt Adrians församling dels har gjort men också kommer att ha när det gäller att sprida Guds ord. Dels så har vi ju tillsammans via det ekumeniska rådet varit med och delat ut biblar på Northvolts alla barackboenden. Olika språk. Och det har delats ut, jag vet inte vilka alla fyra, men tillsammans med goda nyheter som finns inne i stan här. Och där tänker jag också då att det är ju församlingens uppgift, våran uppgift, att faktiskt be att den helige ande ska komma och uppenbara ordet för dem. Att det räcker inte att det kanske ligger i deras samlingssalar, utan att det blir levande och verksamt in i deras liv. Att den helige ande får, när de öppnar det, att det talar till dem, till deras hjärtan. Att vi får be om den goda åkerjorden för deras hjärtan. Men så vill jag också påminna om, jag vet att ni hade besök kanske i somras av några, det här om brevlådemissionen, Bible for the Nations. Där vi tillsammans, församlingarna här, ska få vara med i den här satsningen. Och faktiskt sprida ordet. Hörde att det fanns en vision som kom, var det 25 år sedan i Jordanien. Från Smygehuk till Treriksröset. Man har börjat i Smygehuk och vandrat sig uppåt. I sommar kommer det hit. Där vi tillsammans församlingarna ska få vara med. Och dela ut Guds ord i den här lilla Bibeln. Det är både vittnesbörd och annat. Alltså boken om hopp, Nya testamentet. Där vi ska tillsammans med de här, det är ju ungdomar från Tyskland förstod jag också, som deras hjärta brinner så mycket för Sverige. Så att de skickar ungdomsteam hit för att dela ut Guds ord här i Sverige. Och där vi tillsammans får göra det här. Och visionen är mycket enkel. Att det går ut på att, och det grundar sig, tänker jag, i missionsbefallningen. Att varje kristen ser till att alla människor i sin omgivning nås av det glada budskapet om Jesus. Och förmodligen kommer det också vara ett litet personligt brev där vi tillsammans församlingarna skriver och bjuder in till alfagrupper eller annat och så. Och de skriver själva att boken om hopp, för de har kallat den så, boken om hopp handlar om när ljuset besegrar mörkret. Och att vi vill genom denna bok sprida tro och hopp. Och allt detta får vi göra i kärlek. Paulus, han skriver i första Korintherbrevet 13:13. Nu består tron, hoppet och kärleken, dessa tre. Men största av dem är kärleken. Vi får aldrig glömma när vi tror och hoppas att faktiskt drivas av kärleken. Av Jesu kärlek till oss, att Gud har älskat oss först, det är därför vi kan ens älska. För att han har älskat oss och vi får frambära den kärlek som Jesus själv har gett till världen. Och alla kan göra någonting. Jag har förstått att man kan både packa, man kan skjutsa, be och dela ut. Och vi får tillsammans vara med och sprida det här och peppa varandra i församlingarna att faktiskt, när det kommer till sommaren, att ja, men yes, nu kör vi. Men det sista jag skulle vilja tala om, det är nödvändigheten av att ta emot ordet rätt. Ordet i sig är ju alltid rätt. Men det sitter i oss mottagare, hur vi tar emot ordet. Och det här kan kännas kravfyllt på olika sätt. Men det är det egentligen inte. Utan det handlar om att vara öppen för det som Gud har att säga oss. Och fråga oss, vilken jordmån har mitt hjärta när jag läser Guds ord? Vilken jordmån har mitt hjärta när jag läser Guds ord? För Jesus beskriver ju olika former av jordmån. Men där hjärtats åkerjord är god jord, står det. När det är god jord, här kan vi faktiskt be om en god jord i våra hjärtan. Där står det, och det är ett löftesord. Men de hos vilka säden faller i god jord, det är de som hör ordet och tar emot det och bär frukt. 30-falt och 60-falt och 100-falt. Det här är ett löfte. Att om våra hjärtan har en god jord, så kan Gud ge oss allt och mer därtill i våra liv, om vi litar på hans ord. För det handlar också om att lita, att våga tro att det här är sant. För det räcker inte bara med att vi delar ut ordet. Vi får också gemensamt be om vår egen hjärtas goda åkerjord. Och för alla här runt omkring. För att Guds ord ska kunna gro och växa. Och här finns ju många liknelser, om vi tar då den om senapskornet eller andra. Det är ju när vetekornet slag. Alla de här liknelserna landar ju i den här liknelsen och förståelsen av den. Och här kan vi börja med våra egna hjärtan. Och fokusera på vad Gud gör med oss människor när ordet når oss. Och här så kan vi ta också inspiration av aposteln Paulus. När han kommer till församlingen i Rom så säger han, och det här är också en uppmaning som vi som församlingar faktiskt kan påminna oss om. Då säger han så här. Så förmanar jag nu er. En förmaning till församlingen. Bröder, vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud, er andliga gudstjänst. Och det handlar ju mycket om den dagliga omvändelsen. Att dagligen bekänna sina synder, lägga dem vid korset. Det saliga bytet får ske så att vi får del av Guds rikes hemligheter. Men så säger han också, och anpassa er inte efter den här världen. Utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse. Så att ni kan pröva vad som är Guds vilja. Det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. Varje enskild kristen har en möjlighet att pröva Guds ord. När Jesus stod på korset, då blev vägen öppen för alla. Det är inte endast för präster och pastorer och andra ledningar, utan det är upp till var och en att pröva. Pröva det mot Guds ord. Och sen kommer det några verser som jag tror är bra för oss människor att påminna sig. Där Paulus säger, ty i kraft av den nåd som jag har fått säger jag till var och en av er. Ha inte högre tankar om er själva än ni bör ha. Utan tänk förståndigt efter det mått av tro som Gud har tilldelat var och en. Vi ska inte jämföra oss med andra. Gud skräddarsyr sin frälsning till var och en av oss. Och berör våra hjärtan direkt in i våra liv. Jag kan inte titta på hur Gud verkar i Albins liv och tro att Gud kommer att verka på samma sätt i mitt liv. Och här handlar det om att söka Gud och hans vilja för våra liv. Och så fortsätter Paulus. Till liksom vi i en kropp har många lemmar och alla lemmarna inte har samma uppgift, så är vi som är många. En enda kropp i Kristus. Men var för sig är vi varandras lemmar. Att vi gör det tillsammans. Paulus tar kroppen som en bild där vi är olika. Men tillsammans så får vi vara med och dela Guds rike. Och sprida det. Och Paulus uppmanar oss om att forma vår inre människa efter andens ledning och vilja. Så när vi läser ordet, att vi är öppna i våra hjärtan. Att påverkas av Gud själv. Att orden får lysa upp våran väg. Herre, visa mig din väg. Och gör mig villig att vandra den. Och ibland kan det kännas tungt. Många gånger i kyrkan. Att det kan kännas som att det är krav. Lagar och regler. Jag vet inte hur det är, men det här är mer allmän bild. Att det kan bli så för oss människor. Att vi liksom jobbar i egen kraft och känner att men ska jag den här söndagen, ska jag verkligen orka? Nu är det pandemi. Ska vi komma tillbaka till det som har varit? Det är svårt att veta. Eller livets krav tynger en så mycket så jag orkar inte ens kanske öppna min bibel och läsa. Och ibland kan det vara så att men vi ska göra si eller så som kristna. Men när den helige ande får upplysa vårat sinne och hjärta så kan vi få vila i orden som psalmisten skrev i Saltaren psalm 119, vers 129-135. Och det kan också bli som en bön för oss. För det här grundar sig också i att den dag som Jesus reducerar allting är ju det dubbla kärleksbudet. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ och av hela ditt förstånd och din nästa som dig själv. Det står så här i psalm 119. Underbara är dina lagbud, därför lyder jag dem. När dina ord öppnar sig ger de ljus. Och de oerfarna ger de förstånd. Och jag lyssnar begärligt med öppen mun, ty jag längtar efter dina bud. Vänd dig till mig och visa mig nåd, som du gör med dem som älskar ditt namn. Led mina steg som du har lovat. Låt ingen ondska få makt över mig. Befria mig från människors förtryck, så att jag kan följa dina befallningar. Låt ditt ansikte lysa över din tjänare och lär mig dina stadgar. Jag kommer att tänka på det här ljuset, det här mittersta ljuset i menoran. Jesus säger ju också att jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Och Jesus säger ju också att ni är världens ljus. Vi får lysa. Jesus får lysa genom oss till andra. Inga krav och prestationer, utan det är när vi är öppna för att Gud ska skina genom oss och han gör sitt verk. Då får Gud verka här i världen. Och vår tro på Jesus, och det här är ju väldigt fantastiska erbjudanden tycker jag personligen. Det ger oss evigt liv. Syndernas förlåtelse. När vi ber och bekänner en fri relation till Gud och tar del av hans löften, alla löften i Bibeln. Ta del av andens frukt. Den kan vi inte heller kämpa oss till. Kärlek, frid, tålamod, självbehärskning. Allt det här får vi som gåva när vi tror. Och till sist så vill jag bara en uppmaning. Och det här ordet kom, jag vet inte om det var innan gudstjänstens början eller... Men det är en uppmaning till oss. Och det är också Paulus i Hebreerbrevet 12. Och låt oss ha blicken fäst vid Jesus. Trons upphovsman och fullkomnare. Som istället för den glädje som låg framför honom utstod korsets lidande. Utan att bry sig om skammen. Och som nu sitter på högra sidan. Och om Guds tron. Vi ber. Jag vill tacka dig Fader för ditt ord. För ditt levande ord som är verksamt. Som är skarpare än ett tvegat svärd. Som skiljer led och märg. Ja, Jesus, vi ber dig nu om den goda åkerjorden i våra hjärtan. Vi ber om den goda åkerjorden hos alla människor här runt omkring i våran församling. I Skelleftehamn och Ursviken. Att när nu vi i sommar ska få dela ut ordet tillsammans i Kristi kropp. Att vi tillsammans med dig som huvud ska få dela ut ditt ord. Att vi under de här månaderna som ligger, att vi ska få be om den goda åkerjorden här. På den här orten, på den här platsen. Så att när människor möts av ditt ord, av de goda nyheterna, av hoppet, boken om hopp. Att det ska landa i deras hjärtan. Så att de får ta emot dig och dina löften. I Jesu namn. Amen.